السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا. Vi fortsätter att läsa från den välsignade boken Riyad al-Salihin av Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Och vi stannade förra lektionen i kapitlet som handlar om al-wara och att lämna tvivelaktiga saker. Och vi talade då om begreppet al-wara. Kommer ni ihåg det begreppet? Det var nu några veckor sedan. Al-wara, att man håller sig borta från vad som kan skada ens religion. Saker där man är osäker. Då väljer man hellre det man är säker på och lämnar det som man tvivlar på. Okej? Vi nämnde att det är al-wara. Och vi nämnde den kända hadithen, hadith Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, där han nämnde att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa att det som är halal är tydligt och det som är haram är tydligt, och mellan dem finns saker som är tvivelaktiga. Kommer ni ihåg den hadithen? Vi tar halal tydligt, haram tydligt, och däremellan finns det saker som är tvetydiga eller som kan vara en form av gråzon där man är osäker. Okej? Och vi förklarade den hadithen i förra lektionen. Vi kommer idag inshallah fortsätta detta kapitel. Den andra hadithen som författaren tar upp i detta kapitel är hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Där han säger att profeten alayhi salatu wassalam fann en daddel på vägen. Och så sa han, om jag inte var rädd för att det var sadaqa så skulle jag ha tagit upp den och ätit den. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Vi känner till att profeten alayhi salatu wassalam inte fick äta sadaqa. Har ni hört det? Profeten alayhi salatu wassalam och hans hushåll, Ahlul Bayt, hans ett, hans fruar och hans barn och barnbarn fram tills idag, får inte äta sadaqa. Yani, om folk kommer med ett paket dadlar till moskén och säger det här är sadaqa, för att folk ska bryta fasta, då får de inte äta. Det är inte tillåtet för dem att äta från dessa dadlar. Okej? Okay? Och de säger varför. Någon kanske undrar varför. För de säger att sadaqa är awsakhinnas. Det är folks smuts. När du ska ge sadaqa, du tar upp det som är över i fickan. Och profeten alaihi salam och hans familj har en högre status än att äta det som är smuts i våra fickor. Förstår ni? Så att Ahlul Bayt äter inte sadaqa. Tar inte emot sådant. Så även idag om en person säger att han är från Ahlul Bayt, han kommer från profeten Muhammeds ett alaihi salatu wassalam, så är det inte tillåtet för honom att ta sadaqa. Och då säger ulema förutom i nödfall, om det är svält och liknande saker. Det är en annan fråga. Men de får ta emot gåvor. Och därför när man kom till profeten alaihi salatu wassalam med någonting, så frågade han, är det sadaqa? Och de sa ja. Så tog han den här maten eller pengarna och gick och gav allting till fattiga. Allt. Om de sa det är en gåva, då behöll han lite till sin familj och gav lite till de fattiga. Okej? Okay? Så profeten alaihi salatu wassalam i den här hadithen gick förbi då på vägen och såg en daddel. En daddel. Har det något speciellt högt värde? Nej. Eller hur? Som en någon har slängt på vägen. Och då säger han till sig själv att om det inte skulle vara, om detta inte skulle vara, eller jag var rädd för att detta skulle vara sadaqa, om det inte vore så skulle jag äta det. Så här finner vi al-wara, den här försiktigheten. Att det finns en risk att den är sadaqa, och därför får jag inte äta den. Så jag låter bli att äta den. Okej? Och det här är någonting viktigt som muslimer ska ha. Att man är försiktig med sin religion, försiktig med vad man äter, försiktig med vad man tjänar, vad man säljer och köper och så vidare. Hadithen bevisar också en annan sak. Och det är en fråga relaterad till det som kallas för luqata. Luqata betyder här hittegods. Och det har ett eget kapitel i fiqhböcker. Vad gör du om du hittar någonting värdefullt på vägen? Du hittar en 500, Du hittar en plånbok, du hittar en mobiltelefon. Vad gör du då? Du hittar en guldring. Då är du skyldig att försöka hitta dess ägare genom att annonsera. Annonsera, sätta upp en lapp eller på något sätt för att hitta ägaren. Det gör man i ett år. Och kommer inte ägaren så får du behålla saken. Okej? Men om det är någonting av lågt värde så behöver man inte annonsera det utan man får behålla det. Som till exempel här, du hittar en dattel. Du hittar ett äpple. Du hittar en apelsin. Alltså det är någonting som är av lågt värde. Du kan inte annonsera det och se vem har tappat en apelsin och sett upp en lapp, eller hur? Utan det kommer att kosta kanske mer än själva apelsin. Och det som Sheikh Al-Bani nämner, att om det blir till den kategorin att det kostar mer än själva grejen. Han sa en billig klocka. Att du ska sätta upp lappar kanske kostar mer än klockan. Bismillah, behåll klockan. Så om du hittar en blyertspenna, det har ingen speciellt värde, en bläckpenna, du hittar en 10 kronor, en 20 på marken och du inte vet vems det är, då får du behålla den. Men om det är av större värde så sa man då att man ska annonsera den. Så vi lär oss av hadithen här att om det är en daddel, någonting enkelt och simpelt, så får du behålla den. Nej. Nästa hadith som författaren tar upp berättas från en Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: "El birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali alayhi an-nas." Här så säger profeten alayhi salatu wassalam att el birr, fromhet, är god karaktär. El god karaktär är fromhet. Wal ithm, synd, är vad som känns fel i ditt bröst och vad du ogillar att folk ska se. Och denna hadith är i Muslim. Och nästa hadith är liknande, den är från Al-Wabisa ibn Ma'bad radiyallahu anhu, där han säger att han kom till profeten alayhi salatu wassalam, som säger till honom: "Du har kommit för att fråga om al-birr." Och då säger han: "Naam, det stämmer." Och då säger profeten alayhi salatu wassalam: "Råd, fråga ditt hjärta, istafti qalbak." Birr, fromhet, är det som hjärtat finner frid i och det som själen finner frid i. Och synd är det som känns fel inom dig, inom ditt bröst, även om folk skulle ge dig en fetwa. Och denna hadith finns i Musnad ibn Ahmed och Darimi, och den är autentisk. Nah, den här hadithen är jätteviktig. Och den nämner också An-Nawawi i 40 hadithen, vilket tyder på att det är en hadith som lägger en grund i vår religion. Här så säger Rasulullah alayhi salatu wassalam: "El birru husnul khuluq." Fromhet är god karaktär. Och ordet bir betyder här som taqwa. Det som är synonym på taqwa. Fromhet, goda gärningar, de inre goda gärningarna, de yttre goda gärningarna. Och omfattar alla goda gärningar. Goda gärningar är god karaktär. Taib. Vad menas med detta? Jo, vissa ulema säger här att god karaktär är en av de viktigaste aspekterna av fromhet. Precis som när man säger al-hajj och arafa. Att stå i arafa är att göra hajj. Trots att det finns flera aspekter av hajj, så nämnde profeten alaihi salam att stå i arafa är hajj. Det vill säga, det är det viktigaste. Och liknande också är din och nasiha. Islam är att ge uppriktiga råd. Islam är mer än så, eller? Men, vilket han vill poängtera och bevisa på hur viktigt det är med nasiha i religionen. Och det finns liknande hadith. Så här finner vi att god karaktär är en av de viktigaste aspekterna av fromhet. Islam är en religion som lägger väldigt stor vikt på god karaktär. Husnul khuluq. Hur man är med sin skapare och hur man är med sina medmänniskor. Som Ibn Uthaymin nämner i förklaringen här. Han säger att husnul khuluq är med Allah först och främst, och det är sen med dina medmänniskor. Hur kan man ha husnul khuluq med Allah, god karaktär med Allah azza wa jal? Han ser genom att underkasta sig hans påbud, att lyda det Allah har påbjudit och att hålla sig borta från det Allah har förbjudit, att inte trotsa, ifrågasätta, utan att underkasta sig islam. Det här är god karaktär med Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen god karaktär med människor. Och det är ett väldigt brett begrepp i islam. god karaktär, omfattar allting som Allah subhanahu wa ta'ala har uppmanat till i Koranen, allt som finns i sunna, som att vara generös, givmild, att inte vara snål, att vara ärlig, uppriktig, att vara hjälpsam, att vara modig, att ställa upp, att le till sina bröder, och etik när man möter folk, när man besöker folk. Allt detta faller in under god karaktär. Och vi finner, som vi sa, att islam är en religion som har kommit och lagt väldigt stor vikt på god karaktär. Så pass att profeten Muhammad alaihi salatu wassalam har sagt: innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Att Allah sände mig endast för att fullborda den goda karaktären. Allahu akbar. Muhammad alaihi salatu wassalam kom för att fullborda mänsklighetens goda karaktär. Det fanns vissa goda karaktärsdrag innan islam. Och islam har kommit för att bekräfta dem och för att fullborda dem och ta bort all dålig karaktär. Så muslimen är den människan som egentligen är mest berättigad till god karaktär. För att vår religion uppmuntrar till det. Och har vi god karaktär så kommer vi närmare till Allah. Vi kommer att vara de som är mest älskade av Allah subhanahu wa ta'ala. De som är närmast till profeten Muhammad alaihi salatu wassalam på domedagen. De som har den största vikten på sin vågskål på domedagen är de med god karaktär. Den med god karaktär uppnår nivån i sin religion av personer som fastar på dagen och ber på natten. Allahu akbar. Så islam är verkligen en religion som lägger vikt på detta. Och inte bara som tyvärr det är idag, mycket ytligt. Vi pratar om god karaktär, men vart är den i praktiken? Eller hur? Vi säger till folk, icke-muslimer, mashallah, vi har den bästa karaktären. Koranen kallar till den bästa karaktären. Sunna kallar till den bästa karaktären. Och sen ser du samma människa kanske ljuga, komma sent på jobbet, fuska på jobbet, ställer inte upp, han är snål och liknande saker. Det är inte så en muslim ska vara. En muslim ska vara en levande exempel på denna goda karaktär. Eller hur? Då man frågade Aisha radiyallahu anha om profeten Muhammeds akhlaq alaihi salatu wassalam. Vad sa hon? Sa hon att han säger bara vackra ord? Nej. Kan khuluquhu al-Qur'an. Hans karaktär var Qur'anen. Yani han beter sig så som Allah har sagt att man ska bete sig i Qur'anen. Ett levande exempel. Och det är så muslimen ska vara. Allah säger var ärlig, kharas, vi är ärliga. Allah säger var givmild, vi är givmild. Allah säger var ödmjuk, du är ödmjuk. Man anammar, tar åt sig dessa egenskaper, sätter dem i verket och visar dem utåt. Det här är så en muslim ska vara i sitt beteende. Så islam har kommit för att fullborda människans goda karaktär. Och god karaktär som här nämns är en av de mest utmärkande egenskaperna av fromhet, av taqwa. Och därför när man frågade Rasulullah alaihi salatu wassalam, vem är den bästa muslimen? Vem har den mest fullbordade iman? Vad svarade han? Akmalul mu'minina, imanen. Vad sa han? Ahsanuhum khuluqa. De troende med den mest fullbordade iman är de som har den bästa karaktären. Så god karaktär och iman hänger ihop. Gärna att du hittar en människa som säger mashallah, min iman är på topp, och sen han beter sig som en skitstövel. Lä. Det är någonting som inte stämmer. Hänger ni med? Och däremot god karaktär är ett tecken då på att personen har en bra och god sund islam. Hans iman är stark. Taib. Så al-birr husnul khuluq. Och i den andra hadithen, al-birru ma tuma'anna ilayhi nafs. Fromhet är det som själen och hjärtat känner frid i, känner lugn och känner sig bekväm i. Här har vi också ett tilltecken. Vad är god karaktär? Det är någonting som känns naturligt. Och ulema nämner att den här hadithen är också ett bevis på att våran fitra, våran naturliga norm, det som finns inom oss, den karaktär Allah har printat inom oss, om den är orörd, den är ren och den är i enighet med islam, så kommer man att ha det här ljuset där man kan skilja på rätt och fel. Att man slappnar av, man känner frid och lugn i att bete sig väl. Men det gör man inte när man gör motsatsen som vi kommer att nämna. وَالْإِثْمُ مَا هَاكَ فِي نَفْسِكَ. Och synd är det som känns fel inom dig. Taib. Synd känns fel för människan. Och du ogillar att folk ska se den så. Taib. Så här finner vi också Vad är definitionen av ett ithm? Synd. Två saker kan man känna igen en synd på. Det första är att den känns fel. Det känns inte rätt i hjärtat. Och två, det är någonting som du inte vill att folk ska få reda på. Till exempel, att ljuga. Känns det bra i hjärtat? Känns inte bra i hjärtat, eller hur? Man känner sig inte bekväm när man ljuger. Två. Vad skulle du tycka om att folk får reda på att du har ljugit? Vill du det? Då blir du avslöjad som lögnaren, eller hur? Eller kaddab. Så det här, båda de här sakerna igenkänner en viss gärning att vara en synd. Att de känns fel i hjärtat och att man ogillar att folk ska ta reda på dem. Okej? Okay? Så här nämner ulema att har man ett friskt hjärta, ett sunt hjärta som baserar sig på iman. Ibland när man kommer till vissa saker, är de halal, är de haram, ska jag göra, ska jag inte göra. Då kan man nästan känna efter om den här saken är rätt eller fel. Är det tillåtet eller inte tillåtet? Lyssna på ditt hjärta. Om du har ett sunt hjärta. Och här talar vi om saker där det kanske inte finns någon koranvers eller hadith. Du är lite osäker. Om det däremot finns ett bevis, då kör vi efter beviset. Även om det är, man känner något annat inom sig. Okej? Okay? Och det här är viktigt, mina bröder. Att det som är fel känns fel. Vissa kommer och säger, ta ett riktigt exempel. De kommer och säger, det är halal att stjäla från kuffar. Du får gå ut här, du får gå i affären och stjäla. Du får råna folk. Det är halal. Det är en form av jihad. Billahi alaikum. Om någon säger så till dig, känns det rätt i hjärtat? Känns det så här, det här är från islam? Känns det så? Det här är det som Allah har sagt i Koran. Det här är det som Muhammad Ali har sagt. Känns det så? Med ett rent hjärta, du går och rånar folk, du går och stjäl i affären, lurar folk på bidrag, kapar folks identiteter, köper saker, baxar med saker. Känns det som att du beter dig, mashallah, som en from muslim? Gör du det? Jag tror ingen frisk människa skulle säga ja på den här frågan. Utan folk som har förvrängt sin fitra och smutsat ner den med bidrag och innovationer. Eller han följer sina lustar. Han var kriminell i jahiliya. Och nu får han veta att mashallah, du kan vara kriminell och få belöning. Så han säger bismillah och han fortsätter. Alhamdulillah. Det är inte från islam. Vissa andra sjuka människor säger det är halal att sälja narkotika. För det förstör kuffar. Vad säger man den fatwa? Känns den rätt? Ja? Helt sjukt, eller hur? Och någon kanske säger det kan inte finnas. Det kanske inte stämmer. Ja, det finns tyvärr sjuka människor som säger sådana här saker. Allah måste ha. Så att lyssna på sitt inre. Och så sa profeten al-Islam, även om folk ger fatwa. Ibland kommer någon och säger, men det här finns en fatwa. Ulema har sagt det halal och skäla. Först att inga ulema. Det är ulema su, dåliga ulema. Men det känns fel. Jag ska inte lyssna på det. Jätteviktigt. Vi kan ta andra exempel. Som kanske inte är lika grova. Men också är felaktiga. Nu ramadan kommer. Mashallah, du ska fasta 20 timmar. Jobbigt, eller hur? Men alhamdulillah, det finns en fatwa. Att du kan bryta fastan med Saudiarabien. Men alla i Sverige bryter fastan 10, du bryter fastan 7 på kvällen. Vad säger ni om den fatwan? Ja? Det finns en sån fatwa. Man får inte fasta mer än 18 timmar, säger man. Du kan bryta fastan med Saudiarabien. Känns den fatwan rätt? Solen är uppe och du bryter fastan. Och sen, mashallah, jag måste ändå vänta 3 timmar på att bli maghrib. Mashallah. Vad är det för fatwa? Subhanallah. Allah säger i Koranen, fullborda fastan till natten, till solen går. Profeten Muhammad alaihissalam säger, när solen går ner så har man brutit fastan. Och du bryter fastan när solen är uppe. En konstig fatwa, eller hur? Men tyvärr det finns. Och tyvärr vissa människor följer sådana här saker. Så först och främst, kolla på bevisen. Vad säger bevisen om att bryta fastan när solen är uppe? Om det är tillåtet eller inte. Bevisen är klara och tydliga. Och sen, bara för att en lärd person har sagt någonting betyder inte att det är rätt. Och sen kan man också ifrågasätta hur pass lärda de här människorna är som kommer med såna här konstiga fatawa. Förstår ni? Inte alla som kallar sig för lärd är lärd.
Utan en lärd person ger sina fatwa ut med Koranen och Sunna. Hon kommer inte med någon konstig fatwa som går emot Koranen och Sunna. Vilket är ett tecken på att hans kunskap är ifrågasatt. Okej? Okay? Så bara för att någon har sagt någonting betyder inte att det är halal. Det är en jätteviktig princip. Ulema säger Al-alim yustadallu lahu wa la yustadallu bihi. En alim, en lärd person i islam, han i sig själv är inte ett bevis. Utan det han säger måste styrkas av ett bevis. Förstår ni det här? Yani, det vill säga, om en lärd person kommer och säger bryt fastan klockan 7, solen går ner 10. Det här uttalandet är inte ett bevis i islam. Det är inte som en koranvers, det är inte som en hadith. Du är inte ålagd att följa det här uttalandet. Så länge hans uttalande inte stöds av en koranvers eller hadith eller konsensus av muslimer. Förstår ni? Till islam, man kan inte komma med en fatwa och göra någonting haram halal. Någonting halal haram. Det går inte. Den lärdas ord i islam står inte över Koranen och Sunna. Utan står under och förklarar Koranen och Sunna. Hänger ni med? Så bara för att någon har gett en fatwa betyder inte att man ska följa den. Men tyvärr vissa de vill ha det här lätta. Att jag kan bryta fastan 7. Vi tar den enkla vägen. Men det är inte rätt. Det är felaktigt. Någon annan konstig fatwa de kommer och säger. För er som bor i Europa, det är tillåtet att ta studielån. Det är tillåtet att köpa hus med ränta. Det är undantag för er som bor i Europa. Vad säger ni om den fatwa? Känns den rätt? Allah säger i Koranen Allah har tillåtit handel och förbjudit ränta. Och Allah säger att ränta är som att kriga med Allah och hans profet. Och den som tar ränta kommer att återuppstå som en galning på domedagen. Och någon kommer att säga halal. Eller det är lugnt. Ska vi då säga att men jag behöver en villa. Jag vill också bo i en villa. Ja? Och vissa, de kommer med logiska argument. De säger, men han som bor i villan betalar 10 000 i månaden. Jag bor i lägenhet och betalar 10 000 i månaden. Varför slösa mina pengar på att betala en hyra när jag kan bo i en villa? Och sen efter några år, den kanske blir min till honom. Kan man komma med sådana här logiska argument? Kan man det? Nej, det kan man inte. Men tyvärr, många, det handlar inte om halal och haram. Det handlar om att följa sina lustar. Och det här är farligt. Det här ska man akta sig för. Så här hadithen är jätteviktig. Att det som är rätt känns rätt i hjärtat. Och det som är fel känns fel i hjärtat. Även om det finns fatawa. Hänger med? Så att man går tillbaka till att kolla på Koranen och Sunnan och också lyssna på om det känns rätt eller inte. För Allah subhanahu wa ta'ala har gett ett ljus i de troendes hjärta. Med vilket de kan skilja på rätt och fel. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? In tattaqullah yaj'al lakum furqana. Att om ni lyder Allah, ni fruktar Allah, ni är bra muslimer, kommer Allah att ge er en furqan. Yani en måttstock, särskiljare. Där man kan särskilja mellan rätt och fel. Ulema säger ett ljus. Om du är en bra muslim, Allah kommer att ge dig ett ljus. Hjärtat, där du kan nästan se och känna vad som är rätt och fel i det här livet. Förstår ni? Taib. Så mashallah, en otroligt viktig hadith. Som vår profet har sagt alihi salatu wassalam. Nästa hadith berättas från Abi Sirwa radiyallahu anhu att Uqba ibn al-Harith radiyallahu anhu gifte sig med en dotter till Abi Ihab. Och när han hade gift sig så kommer en kvinna och säger att jag ammade Rukba som gifte sig med den här kvinnan och jag ammade den här kvinnan. Och då säger Rukba, jag har ingen kunskap om att du har ammat mig. Och ingen har berättat detta för mig. Så han red till Rasulullah alaihi salatu wassalam i Medina och frågade honom. Och då så sa Rasulullah alaihi salatu wassalam kayfa wa qad qil. Vad ska jag säga om hon säger så? Så han skilde sig med henne och gifte sig med en annan kvinna. Och denna hadith finns i Bukhari. För att förstå den här hadithen måste man förstå en viktig sak i islam. Och det är att det finns vissa kvinnor som männen inte får gifta sig med. Och män som vissa kvinnor inte får gifta sig med. Och de här nämner Allah i början på surat An-Nisa. Okej? Klart och tydligt står det i Koran. Man får gifta sig med sin mor, sin faster, sin moster, sina syskon. Och man får inte heller gifta sig med ummahatukum allati arda'anakum. Era mödrar, de mödrar som har ammat er. Och akhawatukum min arda'a. Och man får inte heller gifta sig med de syskon. Att dia amma. De syskon som har ammat med det. Ni vet, när en kvinna får ett barn ammar hon barnet. Barnet dricker bröstmjölk, eller hur? Okej. Det händer ibland att någon annan ammar barnet. Det kan vara olika orsaker. Mamman kanske är sjuk, mamman inte orkar, mamman är bortrest. Eller vissa gör det bara sådär. Att kallas, amma mitt barn. Och här nämner ulema att det finns vissa kriterier för att hon ska rankas som din dimoder. Okej? Okay? Hon blir din dimoder. Hon blir som din mor. Yani hon behöver inte ha hijab för dig. Även när du blir vuxen. Du kan aldrig gifta dig med henne. Du kan vara själv med henne i ett rum. Du kan krama eller skaka hand med henne. Du får inte gifta dig med hennes döttrar. Och liknande saker. Och om det är en tjej får hon inte gifta sig med hennes söner. Men hon blir som ett barn till den här kvinnan nästan. När det kommer till vem man får gifta sig med. Okej? Okay? Men det finns vissa kriterier. Och då säger ulema som Sheikh ibn Taymiyyah rahimahullah. Det första villkoret är att barnet ammats 5 gånger. 5 gånger. Om barnet ammats 4 gånger så klassas hon inte som din moder. Och syskonen blir inte heller din syskon. Då får han gifta sig med de här tjejerna och så vidare. Så det måste vara 5 gånger. Ja. Och det måste också vara i åldern av amning. När slutar åldern av amning? Är det någon som vet? Ja. Och fisaluhu fi amin. Yani vid 2 års ålder. Alltså. Så om en kvinna ammar en 4-årig pojke 10 gånger, blir hon mahram till, blir han mahram till henne? Nej. För att han har överstigit 2 års ålder. Nej. Så att om ett barn under 2 år ammats av en kvinna 5 gånger, och att han är ammats 5 gånger betyder inte att den suger på bröstet 5 gånger, utan ni som 5 måltider, 5 tillfällen. Och Sheikh Uthaymeen säger att de behöver inte ha blivit mätta, utan 5 olika tillfällen. Det kan vara samma dag, det kan vara 5 dagar i rad, det kan vara under 1-årsperiod och så vidare. Men 5 gånger innan 2-årsåldern. Då blir hon hans dimoder. Och det är viktigt att känna till. Yani, han blir en mahram till henne. Och han får inte gifta sig med de som ammat tillsammans med honom. Så här gifte sig Uqba med en kvinna i Mekka. Och helt ovetande så kommer en kvinna och säger att jag har ammat dig och henne. Jenny, du kan inte gifta dig med henne, hon är din syster. Och du vet, man får inte gifta sig med din syster liksom. Så Uqba säger att jag har ingen kännedom om detta. Men vad gör han? Han gör det som varje muslim ska göra om man ställer sig för ett problem. Ett dilemma. Vad gjorde han för någonting? Han vände sig till vem? Profeten alaihi wasallam. Yani folket av kunskap. Fasal ahli dhikrin kuntum la ta'lamun. Samma sak idag, du hamnar i ett dilemma. Någonting, oj, det är haram, eller någonting haram, eller det är halal, äktenskapet är giltigt. Vänd dig till ulema och fråga. Inte säg, jag tycker, jag vet inte att du har ammat mig. Kallas, pass på dig, jag fortsätter vara gift med kvinnan. Jag tycker hon är snygg, jag vill leva med henne. Nej, utan kallas, bismillah. Vi frågar ulema. Och han går till profeten, alaihissalam, och frågar då och säger att den här kvinnan säger att hon ammat mig och henne. Vad ska jag göra? Och då så säger profeten alaihissalam, kayfa waqad qil. Vad ska jag säga när hon har sagt att hon har ammat dig? Jag kan inte säga någonting annat. Yani, gå på det hon har sagt. Hon är din dimoder och kvinnan är din disyster. Det vill säga skilde. Så han skilde sig från henne. Han väntade inte frågan. Alltså, direkt han skilde sig från henne och gifte sig med en annan kvinna. Yani, så muslimer gör. Har man gjort någonting fel, ställer man det till rätta. om man gör någonting istället som är tillåtet. Det är viktigt, ibland folk gifter sig felaktigt. De gifter sig utan vali, utan pappas tillåtelse. Då måste man göra om vixen. Man gifter sig kanske med en kvinna som är gravid, inte heller tillåtet. Man gifter sig med en kvinna som man har gjort zina med, utan att göra toba, inte heller tillåtet. Då måste man göra om vixen. Eller vissa idag som hanala, muslimer, gifter sig med icke-muslimska kvinnor som inte ens är kristna eller någonting alls. Man är religion. Man säger en ahlul kitab. Ishhad. Nej. Då upplöser man äktenskapet. Så har man gift sig felaktigt måste man lösa upp det. Och samma sak med allting i islam. Man ställer till rätta det man har gjort fel. Och hadithen bevisade också på al-wara, den här försiktigheten. Sen berättar författaren från Al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhuma att han säger att jag kom ihåg från Rasulullah alayhi salatu wassalam att han sa: "Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk." Lämna det som du tvivlar på och gör istället det som du inte tvivlar på. Och hadithen finns i Tirmidhi och den är Hasan sahih. Nej. Här nämns också en jätteviktig hadith. Da'ma yuribuk. Och den här hadithen liknar den första. Hadithen att halal är tydligt, haram är tydligt och du har två tydliga saker. Kom ihåg den hadithen. Du har al-halal och bayin och al-haram och bayin, tydliga. Och bainahuma umur och mushtabihat, två tydliga saker. Vad ska vi göra med två tydliga saker? Ska vi göra dem eller lämna dem? Lämna dem. Här är exakt samma budskap, fast förkortat. Da'ma yuribuk, ila ma la yuribuk. Lämna det du tvivlar på och gör istället det som du inte tvivlar på. Alhamdulillah. Enkelt. Och det här är från al-wara. En väldigt viktig princip. När du kommer till allting i livet. Eller halal eller haram, du är osäker. Taib. Och det här ska inte heller gå till överdrift. Att det blir någon wiswas fråga. Att någonting är halal och du börjar säga nej, jag är osäker. Jag ska inte göra det. Förstår ni? Du köper kött, du går till affären och säger det är halal. Halal stämplat från ett muslims land. Du säger nej, jag vet inte. Jag vet inte vem som har slaktat. Jag låter bli. Jag äter grönsaker istället. Är det så att man ska förstå hadithen? Nej, det här är överdrift. Förstår ni? Och därför när man kommer med kött. Och man sa till profeten alaihissalam. Man hämtar till oss kött. Vi vet inte om man har sagt Allahs namn eller inte när man har slaktat. Vad ska vi göra? Då så sa profeten alaihissalam. Det räcker med att ni nämner Allahs namn. Så grunden är att du kommer från ett muslimskt land eller kristet land, då får du äta till exempel. Men här talar vi om saker där du på riktigt är osäker. Tvetydiga, är det halal eller inte halal? Låt bli. Lämna det och gör istället det som du är säker på. Det som du är övertygad på. Och här nämner ulema att de saker som är halal är så mycket. Och de saker som är haram är få. Så att vi är inte i behov av det som är haram och vi är inte i behov av det som är tvetydigt. Utan vi tar det som är på säkra sidan. Okej? Men det här också nämner ulema som Ibn Rajab al-Hanbali. Den här nivån i religionen. Att lämna det man tvivlar på till det man inte tvivlar på. Är för dem som har nått nivån att de lämnar haram. Inte för nivån för dem som gör haram dagligen. Och sen säger han att jag ska lämna tvivelaktiga saker. En han äter haram, säljer narkotika. Och gör jag vet inte vad, han ber inte, han har flickvän. Och sen ska han börja tvivla på vilket kött han får inte äta. Får han äta det ena eller andra? Nej, kom igen. Och han nämner om exemplet att det kommer en man från Irak till Abdullah bin Umar. Och han frågar om det är halal islam att döda en fluga. Okej, okay? Han frågar om det är halal att döda en fluga. Så Abdullah bin Umar säger typ, vad gör du? Ni har dödat profetens barnbarn al-Hussein radiyallahu anhu. Och du frågar mig om en fluga. Hänger ni med? Att döda en fluga är ni... Det är inte ens en shubha. Det är inte ens en tvivel. Men för den här mannen, han var lite kanske extrem i religionen. Men att döda profetens barnbarn al-Hussein, döda Hussein som är lovad paradiset. Är det någonting det finns tvivel i om det är halal eller inte? Det är udbillah. Värsta haram. Det finns några människor som gör katastrofsynden. Och sen är de jätteförsiktiga när det kommer till såna här saker. Vissa gör kyrk, dyrkar gravar, men har sagt, nej, jag äter inte det här köttet. Jag äter bara kött jag själv har slaktat. Är det så man ska förstå hadithen? Nej. Lämna det som är haram Och sen, varsågod, lämna det du tvivlar på. Okej? Okay? Författaren nämner sen hadith Aisha radiyallahu anha, där hon säger att Abu Bakr radiyallahu anhu hade en pojke som jobbade åt honom, och han brukade hämta el-kharaj, yani daglig vinst. Och Abu Bakr radiyallahu anhu brukade äta från de pengar han hämtade. Så den här pojken kommer en dag med någon mat, och Abu Bakr radiyallahu anhu äter maten. Och sen säger pojken: vet du var jag har fått maten ifrån? Och Abu Bakr säger: vart ifrån? Vad är maten ifrån? Och då säger pojken: jag brukade jobba som kahin, som spåman, åt en person i jahiliya, innan jag blev muslim. Men jag kunde inte jobbet, jag lurade folk, så att jag slutade med jobbet. Men idag träffade jag mannen, och han gav mig den här maten som lön för det där jobbet. Och det var den maten du åt ifrån. Och när Abu Bakr hörde detta, stoppade han in fingrarna i halsen och spydde upp maten. Spydde upp allting som fanns i magen. Och denna hadith finns i Bukhari. Den här hadithen är väldigt mäktig. Den lär oss Abu Bakrs enorma wara, hans försiktighet. Han var ju den bästa muslimen i denna umma, och till och med den bästa personen som någonsin gått på jorden efter Allahs profeter. Profeterna är bäst, sändebuden. Efter dem, vem kommer på topp nummer ett? Abu Bakr radiyallahu anhu. Vissa av salaf sa att om hans iman skulle vägas med hela ummans iman, så skulle hans iman överväga. Radiyallahu anhu. Taib, profeten Muhammeds khalifa, alayhi salatu wassalam. Han hade den här tjänstepojken som jobbade åt honom och kommer varje dag med kharaj, en form av vinst som han delar mellan sig själv och mannen han jobbar åt. Så han hämtade den här dagen mat som Abu Bakr åt, radiyallahu anhu. Och sen säger pojken: vet du var jag har fått maten ifrån? Och så nämner han att i jahiliya, när han inte var muslim, så jobbade han åt en spåman. Vet du vad spåman är? Spåman, siare. De som säger att de kan se in i framtiden. Och ibland, kanske på film, de har en kula. En sån här kula, de säger att de kan se i framtiden. Eller vissa säger att de kan spå i handen i framtiden. Och liknande saker. Och det här är haram i islam. Endast Allah vet vad som händer i framtiden. Och profeten Muhammad al-Islam har sagt att den som går till en spåman och tror på honom har förnekat det som uppenbaras till Muhammed al-Islam. Gärna, han har gjort kufr, lämnat islam. För han förnekar Koranen, som säger att bara Allah vet vad som händer i framtiden. Ingen människa vet vad som händer i framtiden. Och om man skulle gå till en spåman utan att tro på honom, är det tillåtet i islam? Vad är straffet då? Din salat accepteras inte i 40 dagar. Du måste ändå be, men din salat accepteras inte. Och tyvärr finns det här i många muslimska länder. Att de vill ha lycka, de vill ha hälsa. De går till den här sheikhen. Fast han är ingen sheikh, han är en shaitan. Som jobbar med jinner. Och ljuger och säger att han kan se in i framtiden. Han kan ge dig lycka, han kan göra dig frisk. Och liknande saker. Han kan ta bort magi och sånt från dig. Men han är själv en shaitan som jobbar med shaitan. Taib. Så att gå till de här människorna är inte tillåtet i islam. Även om han skulle heta Abdullah och han sitter med Koranen. Om han säger att han vet framtiden, så är han en dajjal. Han är en kiddab, en lögnare. Taib. Så att den här pojken hade jobbat med en kahin i jahiliya. Men han kunde inte jobbet. Han lurade folk, som han sa. Och han är murulema att det här är verkligheten av spåmän. Antingen jobbar de tillsammans med jinner, och jinnerna berättar saker för dem som de berättar för dig. Eller så är de lugnare. De är bluffare helt och hållet. De vet ingenting. Han ser dig komma in och han gissar på ditt utseende, ditt gångsätt, dina kläder. Lite saker om det. Säger han: du kommer få lycka imorgon. Han ser att personen jobbar hårt. Han ser att du är en hårt arbetande person. Det är saker som gör att han vet saker om mig som, hur kan han veta de här sakerna? Fast egentligen går de att gissa. Förstår ni? Eller man säger saker som är vardagliga. Och samma sak är det med horoskop. Ni vet det som står i tidningen. De här stjärntecken. Att man är ett stjärntecken, man är född i en månad, man är oxe, man är fiskarna, man är jungfru och liknande saker. Det här är också haram i islam. Och det är samma sak. Tron att man kan se framtiden i stjärnorna. Där ljuger de också. Och säger saker som egentligen kan appliceras på varje människa. Du kommer att träffa någon du inte har träffat på länge. Vi gör det hela tiden. Eller hur? I slutet på månaden, du kommer att få pengar. Vem får inte pengar i slutet på månaden? Förstår ni? Men folk som är lättsinta, folk som har låg IQ, tror på sådana här saker. Och luras av sånt här skräp. Och det är absolut inte tillåtet i islam. Så när han berättade att han fått pengarna från haram, 100% haram, vad gjorde Abu Bakr? Han tvekade inte en sekund. Han stoppade fingrarna i halsen och spydde upp den maten han ätit. Och vissa riwaya säger att han sa, jag skulle fortsätta spy även om min själ skulle följa med ut. För han vill inte ha någonting haram i kroppen. Subhanallah. Kolla hur försiktig han var med vad han äter. Och idag folk, mashallah, bismillah, äter vad som helst. Lä. Så han muslimen ska vara försiktig och inte äta vad som helst. För Abu Bakr radiallahu anhu är också den som berättar hadithen. Att om en kropp växer upp på haram, på suht, så är en naru awlabe. Så är han mer berättigad att gå till helvetet. En kropp som vuxit upp på haram, på ränta, på stulna pengar, pengar han har lurat till sig, pengar han har tvingat för andra människor, skattepengar, mutor, han har sålt haram och sålt narkotika och liknande saker. Haram. En naru awlabe. Elden är mer berättigad till hans kropp än paradiset. Så a'udhu billahi, att äta någonting som inte är tillåtet i islam. Vi har en sista hadith i detta kapitel. Och det är från Nafi' som berättar från Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Att han gav al-muhajirin, al-awwalin, de sahaba som utvandrat från Mekka till Medina, 4000 yani, kronor i var. 4000. Men han gav sin son Abdullahi 3500 som också hade utvandrat. Och då frågade man Omar, varför? Är han inte också från en muhajirin? Varför fick han mindre? Och då så säger Omar att han utvandrade tillsammans med sin pappa. Yani han utvandrade inte själv som de andra, utan han utvandrade med hjälpen av hans pappa. Och denna hadith finns i Bukhari. När Omar radiallahu anhu var khalifa var han också försiktig. Yani, khalifan ger pengar till folk som förtjänar pengar. Så han gav här en muhajirin en summa pengar för deras insatser i islam. Men hans egen son gav han mindre. Hans egen son, inte någon främmande person och sa du gjorde inte hijra med mig, men själv gjorde med din pappa. Nej, hans egen son. Och tyvärr idag att det är tvärtom nästan i många länder att familjemedlemmarna, mashallah, de får mycket och folk får lite. Så här, hans egen son, du får mindre. Varför? För du var litet barn, du gjorde inte hijra själv, du gjorde hijra tillsammans med mig. Jag hjälpte dig, du förtjänar inte full summa som de andra. Så kolla hur försiktig han var med muslimernas pengar. Och det här nämns också för många av al-Khulafa ar-Rashidin, att de var jätte försiktiga med muslimernas pengar. Att de tog inte någonting de inte hade rätt att ta. Till och med vissa nämner från Umar ibn Abdul Aziz att han sitter med stearinljus och folk kommer in och frågar honom någonting, och om det är personligt släcker han ljuset, och om det är något som berör muslimerna han tänder ljuset. Varför? För ljuset kommer från muslimernas pengar. Han vill inte att det ska brinna från någonting som har att göra med hans personliga angelägenheter. Ett stearinljus, subhanallah, kolla vilken wara, hur rädda och försiktiga de var över muslimernas pengar. Allahu Akbar. Han var khalifa över muslimerna. Också Umar ibn al-Aziz. Han brukade äta till mat bröd och salt. Bröd som han doppade i salt. Och han hade muslimernas, han var khalifa över vad? Hela vägen upp mot Ryssland, mot Kina, till Nordafrika. Kan ni tänka vilka skatter han hade? Men han åt vad? Bröd som han doppade i salt. Han hade en thob. Allahu Akbar. Så simpelt leder de, för dem vill inte ta muslimernas pengar. Allah akbar. Så är alla kulihal. Det vi lär oss av detta kapitel är att iaktta största försiktighet när det kommer till ens religion. Och att inte göra saker som kan skada ens religion, ens heder. och som man kanske kommer att stå till svars för på domedagen. Där man är försiktig och man tar det säkra före det osäkra. Allahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.